Förra veckan skickade vi ut vårt gamla avsnitt om dueller igen. Ett bra avsnitt som inleds med att jag helt oväntat klipper till dig, Robin, med en handske för att utmana dig på duell. Det är förenat med metoden att kasta en stridshandske för att utmana någon för en oförrätt av något slag. Sedan uppkom under riddarnas storhetstid där dueller var en variant för att lösa tvister. De där duellerna, de tog sig uttryck genom turnerspel, vilket är vad veckans avsnitt kommer att handla om. Riddarromantik, det är något som inte bara levde upp i slutet av 1700-talet och blomstrade under 1800-talet. I modern tid är också riddarna och medeltidens liv populärt, vilket allsköns medeltidsdagar på olika svenska platser visar. På 90-talet utspelades väl en sommarlovsmorgon i medeltidsmiljö några gånger också. Det hette Salve, vill jag minnas. När jag var barn tyckte jag att den bästa legovärlden som fanns, det var den med riddarna och bovjarna. Man kan hålla på och rada upp många exempel på sånt här. Det finns många händelser, företeelser och personer under den här långa eran som vi skulle kunna prata om och som vi säkert kommer att prata om. Men just idag är det den rafflande dramatiken kring turnerspelens utveckling. En verksamhet som började i behovet av att träna upp sin militära skicklighet men landade i någon slags showbiz i stil med modern wrestling. Skramla på er rustningen, kammarhjälmplymen och polera skölden, för nu sporrar hästen framåt med lansen i högsta hugg. Häng på!
Ni är varmt välkomna till Historiepodden. Robin Olofsson heter jag, Daniel Hermansson. Han är med, han också, hela gänget är samlat. Ja, jag lyssnade på det gamla avsnittet om dueller på väg in till studion idag. Och det här är ju väldigt navelskådande, men låt gå. Det är ju en intressant inledning, för du försöker skapa konflikt utifrån förslaget vi borde återinföra duellen som metod för rättskipning. Och jag intar en socialdemokratisk kompromissställning och säger kanske vi borde utreda det, kanske.
Det dog inte.
Kanske fixa en kansler. Så att du får kämpa så hårt för att skapa minsta lilla konflikt, och sen klippte du till mig. Jag hade helt glömt bort mig. Jag blev chockad och mina egna vägnar när jag lyssnade på det.
Ja, men det var ju en festlig tid där när jag hittade på diverse grejer i inledningarna. Jag kommer ihåg att jag bjöd på kaffe någon gång också som det var salt i eller något sånt där. För att det var väl socker vi skulle prata om eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men nu är det turnerspel som gäller. Har du varit på något turnerspel?
Nej, jag har inte varit på något turnerspel. Varken i Visby eller i Arboga eller på alla de platser där de nu kan anordnas. Har du?
Ja, Ekenäs slott var jag på turnerspel någon gång på 80-talet när jag var väldigt liten. Jag kommer ihåg att det var dundrande hästar som for fram där, och det var ju spektakulärt. Men annars är ju minnena lite svaga. Men jag har varit någon gång där, ja.
Är det ett älskat minne?
Ja, det är ju ett svagt minne som sagt, men... Men jag skulle gärna gå igen och titta. Det är ju dramatiskt när man ser på såna här filmklipp på YouTube och så i alla fall. Vi kanske återkommer senare till moderna varianter av turnerspel.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag tänker att man kanske kan börja med att prata lite grann om vad en riddare i själva verket var. För så här, även om vi alla ungefär vet vad som avses när någon säger riddare, så tycker jag att turnerspel blir enklare att begripa om man först har en ungefärlig känsla för hur det här sociala skiktet eller det här yrket utvecklas i Europa. Och det här blir väldigt översiktligt, men ändå. För det är ett misstag, menar jag, att se riddare som en unison grupp. Annars är ju den medeltida idén om stånden, de som krigar, de som ber och de som brukar jorden, tilltalande i all sin enkelhet. Men det ridderliga ståndet var mer komplext än så, kanske mer hierarkiskt framför allt. Om man börjar på 900-talet, äldre medeltid, det är ju då systemet börjar sätta sig. I det referatet av nyare forskning om riddarväsendet som finns på Nationalencyklopedin så görs skillnad mellan nobles, den ärftliga, besuttna högadeln, och milites, eller riddare. För under den här perioden så fanns ett behov av en slags lågadel, eftersom det tungt beväpnade kavalleriet var det mest effektiva, mest högteknologiska stridsmedlet i den här delen av världen som vi rör oss i. I grund och botten har vi alltså den skillnaden mellan vad vi grovt kan kalla hög- och lågadel där på 900-talet, där lågadeln utgör riddarståndet, där det är de som är bepansrat kavalleri i strid. Men under de följande 200 åren kommer det här gradvis förändras. För i Europa, allt eftersom staterna blir mer stabila, så kommer det här systemet kanske att förtydligas, det blir mer formellt. Det kommer börja skrivas ner i form av kontrakt. Vilka plikter har en riddare gentemot sin vasall och så vidare. Dessutom började även riddarna få privilegier. Och när vi är inne på 1200-talet märker vi att nu finns det även medlemmar i högadeln som stolt kallar sig riddare och som tycker att det här är någonting som även de ska hålla på med.
Mm.
Och idéerna kring ridderlighet, de kommer bli allt mer utbyggda. Vi kommer komma in på den så kallade höviska kulturen i det här avsnittet. Och det här kommer bli ideal som inte bara omhuldas av liksom de verkliga riddarna, utan de kommer ju omhuldas vitt och brett inom den medeltida adeln. Vilket leder till den utsökta ironin att samtidigt som riddarna under 1300-talet i själva verket har blivit teknologiskt utdaterade på slagfältet, så har ridderligheten sin kulturella blomstringstid.
Mm.
Och det där kommer ju spegla av sig i turnerspelen som vi märker under det här avsnittets gång.
När man tänker på turneringar så ser man ju förstås framför sig hur två ryttare i ståtliga rustningar dundrar fram till häst på varsin sida om ett staket, en sån här rännarbana. Och de siktar på varandra med en lans och så åker någon i backen. Den bilden har vi nog sett många gånger i olika filmatiseringar. Och
just Heath Ledger kommer ridande med sitt fladdrande, lockiga hår.
Ja, bland annat. Och Ivanhoe och allt vad det är. Men det är där vi kommer landa till slut också. Men innan det så var det betydligt mer oorganiserat och blodigt och fritt från etiketter och regler och så vidare.
Mm.
Så kallade, nu kommer ett franskt ord här, melés.
Just det.
Melas.
Vi känner igen det från engelskans moderna begrepp a melee, vilket ju är en fight.
Jaha, ja, det ser man ja. Det här innebär ganska stora drabbningar på öppna fält mellan riddare som både för träning och ära och nöjes skull ägnar sig åt det här. Och de första uppgifterna om sådana träningsfighter kommer från en krönikör 842. Det finns också uppgifter om att det uppstod regler kring de här drabbningarna i Sachsen 934, vilket är nästan 100 år senare. Många antar att det här började i Frankrike hur som helst. Och när vi kommer till 1000-talet så var det ju väldigt vanligt förekommande i Frankrike.
Just det, vi har ju läst i Charlotte Borgeruds bok Riddarna och deras värld. Och där finns lite olika förslag, antingen de här gamla medeltida krönikörerna från 800-talet. Men Borgerud skriver också att många historiker ifrågasätter huruvida det verkligen förekom riktiga spel, låtsaskrig före 1100-talet. Så att det är lite luddiga uppgifter om när det här egentligen blir, vad ska man säga, uppstyrd verksamhet. Så att någonstans mellan 800- och 1100-talet.
Mm. En Godfrey de Pelu har fått äran för uppfunnit de här turnerspelen år 1062. Men det kan inte gärna stämma eftersom det finns ju ändå många uppgifter om tidigare turneringar. Så det verkar konstigt. Det här jag tror att det är före 1000-talet som det här har dragit igång i form av träningsfighter. Det känns som det är. Att det kan inte förekomma en massa sådana här spridda uppgifter i kroniker och på andra ställen utan att det ligger något i det. Men sen det beror på vad man menar med upp. Om man menar då att det är en turnering först när det är uppstyrt, då skulle det då vara kanske här på 1000-talet.
Ja.
Med regler och grejer. För det är det som den här de Pelu kan ha kommit dragande med.
Jag föredrar ju att ta det säkra för det osäkra och bara redogöra för olika tolkningar.
Ja, men
och sen säga att men jag vet inte.
Ja, det är den fega vägen att vandra. Man kan ju också ta någon slags ställning här och tro något. Nej, nu var jag elak här. Jag kör ofta på den där linjen med, men här känner jag verkligen att det är nog äldre än 1000-tal.
Ja, men läs var ju låtsaskrig, eller vad man ska säga, där två lag med beväpnade riddare gav sig på varandra. Alltså de krigar på låtsas. Förutom att det ganska ofta absolut inte var på låtsas, utan det gick över gränsen och i själva verket blev små krig på riktigt.
Ja, men typ kanske. Det är inte krig då, men det är ju någon slags lek som har blivit på blodigt allvar. Den här varianten påminner lite om modern paintball, där två glada gäng utgör varsitt lag och peppar sönder varandra med färgkulor. Men på medeltiden så kunde det här paintballpangandet bli lite mer blodigt då?
Ja, det är ju väldigt få paintballmatcher som slutar likt ett melee 1241 med ett 60-tal avlidna.
Mm, det är ju inte jätteofta det händer. Det skulle få stora rubriker, tror jag. Men lite spill fick man ju räkna med, tänkte man ju då. Kanske, jag vet inte.
Ja.
Boken Historiens hemligheter skriver så här angående när det kan gå över styr. När solen gick ner en dag år 1180 var fältet i Lagny-sur-Marne bestrött med lik. Marken var genomdränkt av blod och skriken och stönen från de sårade skav genom luften. Var det fråga om det blodiga slutet på ett slag mellan den franska hären och en inkräktare? Nej, en strid hade rasat. Men det var inte för fosterlandet som män hade dött och blivit allvarligt sårade, utan för en idrottslig ära. Lavigny-sur-Marne hade ordnat ett turnerspel, det mest spektakulära skådespel som medeltiden kunde erbjuda. Mer än 3000 beväpnade och beridna riddare hade ställt upp och kämpat mot varandra den dagen. Om man hade varit där skulle man enligt en samtida skildring ha hört ett sådant brak av lansar att jorden bestöddes med flisor. På fältet rådde stort tumult.
Ja. Men för oss som tyckte att Herren på täppan var en obehaglig lek för att det lätt gick över styr, så tror jag inte att sådana här melees hade varit någonting man hade trivts i. För reglerna är ju, de är mycket, mycket luddiga. Borgerud skriver, en riddare som ramlat av sin häst eller var för skadad för att orka fortsätta förväntades ge upp. Om den fallne riddaren vägrade kunde motståndaren släpa den från kampplatsen med hjälp av sina väpnare. Det finns ingen tidsbegränsning utan man håller på tills alla känner att nu har vi hållit på nog länge.
Det är inte några 2x45 här inte.
Nej, exakt. Och när tumultet sedan lagt sig och vinnaren skulle utses så verkar den vanligaste modellen ha varit vilket lag har flest ryttare kvar i sadeln. Men det är inte säkert att det är så. Men en intressant sak är att det var underförstått att vinnarna behöll rustningen från de besegrade. Alternativt fick de besegrade köpa tillbaka sina grejer. En riddarrustning kostade enormt mycket.
Ja.
Det är, förlåt för det här, men jag känner ändå att jag måste beklaga mig över det. För det här är någonting som jag för övrigt tycker att nästan alla tv-spel i medeltida fantasymiljö gör fel. I nästan alla sådana spel kan man hitta eller köpa heltäckande kroppspansar redan alldeles i början av spelet. Alltså hur många smeder och hur omfattande malmbrytning måste det finnas i de här världarna för att det fullkomligt ska strösslas med smidkroppspansar som man kan hitta ute i skogarna? I en buske ligger en dyr rustning. Det är helt vansinnigt. Det enda som stör mig mer är att man nästan aldrig ser en bonde. Vad äter alla människor i de här medeltida fantasyspelen?
Jag vet inte riktigt.
Skärpning.
Vad är det för spel det här egentligen?
Ja, senast har jag spelat ganska mycket av rollspelet Divinity. Eller Divinity 2 tror jag att det är. Som ett bra spel på många sätt och vis. Men alltså, det är för mycket rustningar i världen.
Ja, det är besvärligt. När det ligger
det var
rustningar.
Dyrt.
Och skrapa överallt.
Mm. Ja.
Jo, men det var dyrt och det var därför det var förstås återvärt att vinna en sån, förutom äran då.
Mm.
Det var ju ofta, om inte alltid, publik på de här tillställningarna också. Och eftersom det inte fanns någon avgränsning på var man skulle hålla på med den här drabbningen, så hände det ju ofta att de stack iväg från platsen i förföljelse av motståndaren. Så publiken kunde inte direkt se allt. Alltid. Utan det var ju lite som att vara åskådare i någon längdskidtävling eller Formel 1. Man fick vara glad om man såg något någon gång då och då.
Eller rally. Man står efter någon grusväg och helt plötsligt swishar förbi en Subaru.
Ja, i det här fallet då en skräckfylld kar som kutar ifrån en häst. Det börjar med att alla riddare från de två sidorna ställer upp till häst i två led med full rustning och lans och svärd och hela balletten då. Och sen så kommer spelets arrangör ge signal och då dundrar de här två sidorna iväg mot varann. Och i första skedet så använder man lansen och enligt hederskodex så fick man ju inte sikta för högt eller lågt på motståndaren. Och att avsiktligt skada någons häst, det ansågs väldigt allvarligt. Då blev man diskad och eventuellt fick man straff på diverse hånfulla sätt om man ägnade sig åt att såra hästar. Men, för det var nämligen dyra djur förstås. Men efter den första träffningen, när den är klar, då är det en stor oreda som breder ut sig på den här platsen. Och det är väldigt svårt att urskilja om någon gör något tveksamt. Och reglerna var ju lite luddiga som sagt. Och en del riddare sitter till häst och andra kämpar till fot som har åkt av sin häst. Och då är det är väldigt stökigt där, och i det där tumultet så uppstår ju väldigt svåra skador ibland. Och folk krossas under hästhovar och kan fastna och kvävas ihjäl i sina hjälmar. Och folk bankar med bredsidan på svärden så att det blir blåmärken och sådär. Och det var förmodligen ganska lindrig åkomma efter en sån här dag.
Just det, ja, det fick man räkna med.
Det fanns ju vissa zoner också som skulle vara fredade, vilket är spännande. Då kunde man fly iväg dit bara, ja, nu måste jag pusta lite här, byta vapen eller något. Men som det var med det mesta annat så är det ju lite si och så med respekten för de här fredade zonerna. Det kunde ju hända att motståndaren ändå dök upp där och började puckla på en. Förutom rustningen som man vann var ju också motståndarens häst ett pris.
Just det, hästar var dyra. Och det ska man säga, det är inte samma problem i de här medeltida fantasyspelen att det strösslar med hästar överallt. Därför att ha med hästar som man kan rida på, det är så besvärlig speldynamik. Så istället blir det så att skaffa en häst, det är nästan det svåraste man kan göra. Det är lättare att skaffa en förtrollad stav som kan skjuta eldbollar än att skaffa en häst.
Mm. Ja, men det är ju trevligt att vi får insikt och insyn här i spelvärlden också.
Ja, jag har fasta åsikter här.
Jag hör det. Det är ju lite, det gäller ju lite för lyssnaren här att hålla isär vad som är historisk fakta, va, och dina högst personliga spelupplevelser.
Högst personliga, de är ju objektiva och sakliga. Det är ju knivskarp kritik av en genre som har spårat ur.
Som du också är helt besatt av, tydligen.
Äh.
Det fanns ju de som var kritiska ganska högljutt till de här brutala nöjena. Och dels så gick ju den här striden ofta ut över närliggande marker där bönder och olika grannar till arrangören kunde få se sina åkrar bli totalt söndertrasade. Men sen har vi också kyrkan förstås.
Innan vi går in på kyrkan så får jag pröva en liknelse på dig då, se vad du tycker om dem. Riddarna som hade de här turnerspelen där de red sönder de tyska och franska böndernas stackars marker, de var sin tids skotrar i fjällvärd eller vattenskotrar i skyddade häckningsområden. De störde, va?
Ja, det är en liknelse. Den ligger inte jättenära till hans för mig att greppa, så att jag ställer mig inte upp i vågen, men jag fattar poängen.
Men som sagt, ännu ilsknare var kritiken från kyrkan, som journalisten Folke Szymanski skriver i Populär historia. Man ansåg att spelen inte precis bidrog till människokärlekens ideal. Och dessutom så var ju den här stridsivern som de här riddarna visade och denna tapperhet, den var ju förslösad på lek och på spel. I november året 1095 så hade ju påven Urban den andre skickat ut sin berömda bulla. Den kristna världen skulle ju befria det heliga landet från muslimerna. Man hade ju förbövlen korståg att fokusera på. Om ni nu vill strida så ska ni ju strida mot hedningarna.
Ja, det är onödigt att dra en sån där lektillställning, tyckte man ju.
Exakt.
Och diverse kända kyrkliga dignitärer utlovar ju också högtidligt att alla som dog i en sån här turnering skulle hamna i helvetet. Man betraktar också det här inledningsvis som likställt med självmord att dö i en turnering. Mm. Det hände ju att man vägrar att begrava omkomna riddare i kristenvigd jord.
Just det. I perioder så kom man också med uttryckliga förbud. Till exempel året 1130 så utlyses ett totalförbud mot turnerspel. Men de här åtgärderna från kyrkans sida är ju verkningslösa. Turnerspelen är ju ett succékoncept, och det kommer väl också bli så att kyrkan allt mer får acceptera att nu har vi de här spelen, och om någonting så kan man ju åka dit och dela ut lite broschyrer och försöka rekrytera korsriddare.
Ja, det var så det blev, ja. Sen har vi den världsliga makten att tänka på.
Mm.
För kungarna kunde ju de här primitiva laglekarna utgöra hot om uppror. Den franske kungen Ludvig den helige var ju heligt förbannad och fördömde hela spektaklet.
Ja.
En av hans efterträdare, Filip den sköne, försökte förbjuda turneringar i krigstid. Det verkar ju rimligt med argumentet att man vill spara trupperna mot fienden. Men nu vet jag att under uppehållen i hundraårskriget så höll franska och engelska riddare på med sådana här turnerspel mot varann också.
Just det. Hundraårskriget är ju verkligen så här turnerspelens
Golden Age.
Golden Age. Det är i alla fall då som det är flest antal spel.
Mm. När det var stökiga tider så kunde upprorsmakare kanske samla en bunt slagkraftiga riddare. Och så kunde man skylla orsaken till den här sammanstrålningen på att man tänkte bara ha en liten turnering, va? Så att det är inget uppror på gång här om det skulle vara så att någon ifrågasatte varför man helt plötsligt skulle samlas.
Mm.
Av sådana här skäl och andra kanske med försökte kungamakten lägga monopol på turneringar. Vilket gick sådär. Ofta hölls turneringar i England och på andra ställen i samband med kungliga bröllop, kröningar, högtider eller födelsedagar. Men det gick inte riktigt som sagt att monopolisera, utan det hölls ju mängder med lokala turneringar. Och som du sa, kyrkans bannlysningar fungerar ju inte heller. Självaste Richard Lejonhjärta, 1100-talskungen i England och korstågsentusiast, han höll ju till exempel turneringar varje lördag i London. Där deltagarna förstås fick betala en viss summa för att få vara med Så där, det blev det lite kommers i det här också. Annars ska ju sägas att det var ingen som var inne i det här officiellt för att man ville vinna en rustning eller en häst. För det skulle ju vara lågt, utan det är ju för ärans skull givetvis.
Men vi är ju fortfarande i en period, om man pratar Rickard Lejonhjärta och sent 1100-tal, tidigt 1200-tal, att i praktiken kan du ju vara med så länge du har en rustning och en häst. Så att det är ju öppet på pappret, men i själva verket är det ju bara adeln som kan slanta ihop. Mestadels i alla fall bara adeln som kan slanta ihop för att faktiskt få vara med på de villkoren. Men det kommer ju bli mer slutet allt eftersom.
Ja, och då kommer vi väl till nästa punkt på agendan här, nämligen vilka var deltagarna?
Spännande.
Ja, det är som du sa, det är adliga herrar med mycket att bevisa som är de som deltar i de här drabbningarna. Innan hela konceptet får en mer formell struktur då, så är vi som sagt inte förbjudet i teorin för andra att delta. I grund och botten så handlar det ju förstås om att adelsmännen har ett behov av att hävda sig inom sitt yrke som är krigarens. Och det förekommer ju dessvärre stunder av fredliga perioder då man inte fick möjlighet att visa sin djärvhet på slagfälten. Mm. Och då blir turneringar ett slags substitut till krig, men också en övning inför kriget. Som en krönikör på 1100-talet skrev: en riddare kan inte glänsa i krig om han inte förberett sig för det i turnerspelet. Han måste ha sett sitt eget blod flyta och känt sina tänder krasa under en motståndares slag. Och genom turneringar kunde också unga ädlingar skapa sig berömdhet och göra sig ett namn, eftersom spelen var ju stora publikmagneter också.
De kommer ju bli det allt eftersom. Som du sa, även de MLE-spelen drog ju publik. Men allt eftersom de förändras, som Rickard Lejonhjärtas turnerspel till exempel, så kommer det bli mer och mer som det vi kanske kopplar till, ja, antingen antikens gladiatorspel. Att det är fullt med folk på arenan. Men skillnaden är att romarna tyckte det var bättre att två slavar försökte ha ihjäl varandra än att två stycken ädlingar skulle rida mot varandra på det sättet.
Ja.
Det är ju någon sorts historisk variant av det som vi idag ser på Gamla Ullevi eller Westfalen stadion eller så. Liksom, det håller ju på att bli en publiksport här. Och det finns också någon sorts intressant spänning i att medeltiden är ju annars verkligen en period som man inte kopplar till personliga varumärken. Alltså kollektivet, ståndet, är ju det som är den stora grejen. Men här inom turnerspelen så har vi ett tidigt exempel på människor som gör en karriär för sig själva.
Jo, så är det ju. Och hur kan den där karriären börja då? Om man kommer från en fattig adlig släkt så kunde man alltid börja som väpnare, sköta om rustningen och rykta hästen och sådär. Mm. Och på de här turneringarna så förekom det ju alltid träningsduster mellan väpnare och lärlingar. Och det är möjligt att stiga i graderna då och bli en sån här så kallad vandrande riddare, vilket är ett begrepp för sådana som drar runt mellan olika turnerspel på olika platser för att försöka vinna ära och framgång. Jag har ett lagom långt citat från Barbara Tuchman, En fjärran spegel, som handlar om adelsmannens behov av att visa mod och tapperhet, och att det kan vara problematiskt om det inte förekommer krig då.
Låt höra.
Striden fyllde ädlingens behov av en sysselsättning, ett värv. Den var hans ersättning för arbete. Hans lediga tid ägnades huvudsakligen åt jakt, för övrigt åt schack, bräde och tärningsspel, sånger, danser, skådespel och andra nöjen. De långa vinterkvällarna lyssnade han till oändliga episka berättelser på vers. Svärdet erbjöd den arbetslöse ädlingen en verksamhet med ett syfte. En som kunde skänka honom ära, status och, om han hade tur, pengar. Om inga viktiga konflikter fanns till hans, sökte han sig till turneringar. Adelns mest upphetsande, dyrbara, ruinerande och charmanta sysselsättning. Och paradoxalt nog den som var mest skadlig för hans militära värv. Turneringarna slipade hans färdigheter och absorberade hans intressen till en allt mer formaliserad sammanstötning som lämnade mycket lite utrymme och tankar på en verklig strids taktik och strategi. Turneringarna blev allt fler i samma mån som ädlingarnas huvudsakliga värv blev mindre viktigt. Under monarkins allt mer ökande makt hade han mindre behov av att skydda sin förläning, samtidigt som en samhällsklass av yrkesministrar gradvis intog hans plats runt kronan. Ju mindre han hade att göra, dess mer energi ägnade han åt turneringar där han på ett konstlat sätt spelade sin roll.
Ja, det är ett väldigt träffande citat och det sätter ju fingret på många av de sakerna som är viktiga här. Turnerspelens framväxt hänger också ihop förutom att riddaren i mindre utsträckning ska skydda sin förläning och att någon sorts professionell ämbetsmannakår växer fram kring kungarna, så hänger det också ihop med liksom, vapenteknologisk utveckling, att långbågar och infanteri och liknande tar deras plats på slagfältet.
Mm. Som du var inne på så kommer det ju att förändras lite grann på 1200-talet när det kommer uppstyrda regler för vem som får delta. Och då börjar det här bli en verksamhet för dem med högre status och det kommer krav på att riddaren ska minsann ha dubbats. Och det här gör ju då att riddare utan jord och söner till fattiga adelsfamiljer som egentligen kan vara väldigt skickliga och så ofta blir utestängda för möjligheten att vara med. Och då fick de väl fortsätta som väpnare för alltid då istället. Det jag tänker är lite som att stänga ligan i högsta hockeyserien. Här kommer inget annat lag upp inte.
Nej, så är det ju. Det är också en sorts konstig variant av situationen vi får i till exempel i Sverige, men i Europa på 1800-talet, att det finns fler bönder än vad det finns gårdar, så att det är massa bönder som fastnar som drängar och pigor för evigt. De kan aldrig ta nästa steg och bli far i huset.
Nej.
Och de här kan aldrig bli riddare, de är väpnare för evigt. Tänk om det fortfarande varit så att man var tvungen att vara dubbad för att få vara med i turnerspel. Då hade det bara varit Paul McCartney och Sir Alex Ferguson och så som fick hoppa upp på hästen idag.
Elton John.
Ja, han också.
Ja, det hade ju varit en syn allt det här.
En intressant grej under 1200-talet när turnerspelen förändras är att man kan också hitta i källmaterialet, vad ska man säga, bakåtsträvande riddare som ser tillbaka på det var mycket bättre när det var meles som gällde, när det var krig på låtsas på riktigt. Den här nya varianten, den är inget kul. Det är likt en djup suck yttrad från missnöjda medarbetare på ett personalmöte. Så liksom de här riddarnas missnöje över den historiska utvecklingen fastnat mellan raderna i källmaterialet. De tycker inte det är kul med turnerspelen, att de blir mer publiksport, mer teatraliska, mer ett adelns nöje.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Den ursprungliga stora, tämligen oorganiserade och brutala drabbningen, den fasas ju ut när de här rustningarna blir tyngre. Och en variant som finns kvar däremot är ju så kallad bohord. Och istället för rustningar så har då deltagarna stoppade läderkläder och använder klubbor eller trubbiga lansar för att slå motståndarna ur sadeln då. Bohorden kan beskrivas som en slags förband till tävlingarna under de här kommande dagarna. Det kunde fungera som ett slags kval också, säger Charlotte Borgerud. Kanske var det också så att den här bohorden var väpnarnas gren. Det är mycket som är oklart här. Men en annan variant var bastonkurs, där man slogs med då trubbiga svärd eller träklubbor från hästryggen. Och det finns också varianter där man tävlar i par mot varann eller i större grupper. Och framåt 1400-talet så förekommer kamper till fots också, med svärdfäktning eller pikar eller yxor och sådär.
Till och med brottning ibland.
Ja.
Två viktiga ord här då. Plaisance och allotrans. Med trubbiga vapen eller med skarpa vapen. Om spelet var allotrans, då hade man enats om att det här var en tvekamp på liv och på död. Men det var väl vanligare med plaisance, alltså att det här var med trubbade vapen, att det skulle inte vara på riktigt. Om man tänker på det här med skarpa vapen, i vårt avsnitt om dueller så pratade vi om dueller som ett exempel på rättsskipning, att det i medeltida kontext fortfarande var någonting vanligt. När man inte kunde enas om vem som var skyldig så la man över det på Gud. Gud fick bestämma vem det i själva verket var som talade sanning. Man tänker ju på massa sådana scener från filmer och tv-serier. Till exempel, om man ska damma av en gammal Game of Thrones-liknelse, så har vi ju det här avsnittet när The Mountain, den enorma riddaren, besegrar Oberon Martell i en sån tvekamp. Och det är ju lite så som det då gick till om det var med skarpa vapen.
Mm.
Men den typen av turnerspel, de var ovanliga, och Borgerud, jag tycker att hon liksom sätter lite emfas på det där, att filmer har fått det att framstå som vanligare än vad det i själva verket var.
På tal om tvekamper så kommer ju då det här successivt utvecklas och förändras, så att formerna för de här turneringarna blir, som du säger, mindre blodiga i form av de här trubbiga vapnen och så. Man kan inte hålla på och slå ihjäl varandra hela tiden här, det går ju inte.
Nej.
Så den variant som blir mest utbredd och har höjdpunkt på tävlingarna under i alla fall 1300-talet, det är ju dusten. Och det är ju oftast det vi förknippar med turnerspel. Alltså en tvekamp mellan två riddare med lans som försöker träffa varandra så den andra åker av hästen. Men sen har vi det där staketet eller rännarbanan som vi ser framför oss mellan de här båda ryttarna. Det kommer egentligen först på 1400-talets början och presenterades i Portugal, tror man till att börja med. Poängen med det här staketet är ju framförallt att skydda de här dyra hästarna från skador.
Det var vanligt att de red ihop med varandra eller att de träffades med lansen, och det var absolut inte vad man ville.
Om båda ryttarna sitter kvar i sadeln efter första dusten så repeterar man bara den här. Kör vi en gång till, hörni, vänd om och panga på. Och så där fortsätter det 3-5 gånger, och om ingen har åkt av då så utses en vinnare av domarna. En krossad eller bruten lans visar ju då att man hade träffat med stor kraft, och det ökade då chanserna till vinst. Av både skäl som skaderisk och spektakulära inslag så görs de här lansarna på 1500-talet ihåliga så att de enklare ska gå sönder och så. Men då är vi ju inte riktigt på medeltiden längre, knappt, när vi kommer in på 1500-talet.
Nej, så är det.
Under turneringarnas heydays så var lansarna trubbiga för att undvika att de penetrerar rustningarna, helt enkelt. Och om båda riddarna faller av i samma dust, så att säga, då fortsätter den här striden till fots med svärd istället.
Sen ska man väl säga att de medeltida skyddsombuden hade ju vad de gjorde, för det var inte så att trubbade vapen innebar att det här var en säker verksamhet. När lansarna gick i tu eller splittrades, om en träflisa lossnade och letade sig in genom en svaghet i hjälm eller rustning, då kommer du avlida. Mm. Så är det ju. Och du faller hårt från hästryggen och det är massa sådana grejer, så att det här är farliga grejer.
Ja, men jag kommer tänka på Owen Rocket Hart. Den här wrestling-killen, han dog ju när han hoppade från någon hög stege. Så att wrestling är inte heller helt ofarligt för deltagarna alltid.
Nej, så är det ju. Och det kanske vi kommer till allt eftersom turnerspelen blir mer teatraliska. Men amerikansk wrestling är ju det perfekta exemplet i det avseendet. Att det är teatraliskt, det är symboliskt. Det är delvis riggat på förhand, men det är för den sakens skull väldigt farligt för de här dopade, utsatta, stackars atleterna.
Efterhand, framåt 12-1300-talet, så har turneringarna utvecklats till rena rama publiksporterna snarare än träning inför krig då. Och det blir också mer och mer ett bevis på social status att man har råd att anordna turneringar. Mm. Och för deltagarna så handlar det inte längre bara om att visa tapperhet och skicklighet här, utan det blir ju mer och mer, det blir den här uppvisningen i pompös prakt och så med sina utrustningar och plymer och allt. Och alltså rena rama publikfrieriet. Charlotte Borgerud skriver ju i sin bok då, Riddarna och deras värld, om hur heraldik och framtoning spelar roll. Och så skriver hon: heraldiken som implementerades i spelen var ytterligare ett sätt att exkludera personer av lägre rang och spelade en stor roll för den höviska kulturen. Inte bara heraldiken utan hela riddarens uppenbarelse förändrades. Från enkla färgkombinationer till allt mer avancerade dekorationer på vapen och hjälmar. Hjälmprydnaderna berättade vem riddaren var och kunde bestå av fantastiska vidunder och olika typer av emblem och objekt såsom sagodjur, örnar, människohuvuden, kronor, skepp och liljor.
Just det. Heraldik då, det är i alla fall idag skulle vi kalla det vetenskapen om vapensköldarnas symboler. Tillsammans med tidigare nämnda korstågen så är turnerspelen den enskilt viktigaste förklaringen till vapensköldarnas framväxt och utveckling och status under den europeiska medeltiden. Och när man pratar om heraldik tycker jag att det är lämpligt att ge en shoutout till Svenska Heraldiska Föreningen, som jag tycker är en av de roligare, kanske den roligaste föreningen vi har i det här landet.
Heja!
Heja! På deras hemsida kan du idag till exempel läsa en guide om hur du gör för att ta fram ett släktvapen till just din familj. Du måste inte vara adlig för att ha ett släktvapen. Tänker att det kanske är någonting för dig, Daniel. Gustav måste ju ändå få ett fint vapen som man kan gravera in på skedar och sånt.
Det här ska jag se över. Vad ska man ha då till?
Ja, du får ju välja någonting passande, men sen måste du gå in på Svenska Heraldiska Föreningen för att förstå vad de olika symbolerna representerar också. Man kan ju inte bara välja djur och symboler på måfå. Det kommer ju bli helt galet. Så nu har de fått en ordentlig shoutout. Folke Szymanski, han skriver att turnerspelen utvecklades till dyrbara tillställningar och det teatrala momentet kom in. Han skriver om allegoriska spel med vandrande riddare, trollkarlar, undersköna damer, förtrollade slott, jättar, dvärgar, eldsprutande drakar och verkliga djur. Där har vi ju fantasy-litteraturen liksom check, check, check. Vandrande riddare, trollkarlar, undersköna damer, förtrollade slott, jättar, dvärgar. Det är ju Tolkien han beskriver. Och i och med det här samt heraldikens tilltagande roll så blir ju estetik avgörande här. Och Szymanski använder det talande begreppet att det blir en slags haute couture-visningar, de här spelen. Haute couture är ju modevisningar med unika, specialsydda, nästan konstnärliga plagg som kostar fantasisummor. Och på samma villkor, fast på hästrygg och beväpnade, så kommer deltagarna i turnerspelen allt mer bli.
Ja, precis. När man står där och ska vara med på den här turneringen så gäller det också då att vara lite införstådd med utseendet på motståndarnas vapensköldar. För en utmaning levereras ju genom att man petar med sin lans på en riddares sköld som hänger på det så kallade ärans träd. Om man undrar var det här med kastade handskar kommer ifrån så är vi ju också ifrån det här med turnerspel. För ibland så handlar ju de här tävlingarna också om att lösa tvister och kontroverser, och det här är ju ett samhälle djupt präglat av rotad hederskultur.
Ja, det får man säga.
Ja. Så det kanske inte krävs så mycket för att man skulle vilja göra upp mot en viss rival. Och då var det den här kastade stridshandsken som gällde. Och togs den upp, då blev det duell och dust. Och ofta så sker ju sådana här duster då som har att göra med någon form av tvist inför ögonen på en kung eller en ståthållare också. Mm.
Hulk Hogan säger någonting förolämpande om Macho Man Randy Savages flickvän. Och då blir Macho Man Randy Savage rasande och säger: Hulk Hogan, when we meet at WrestleMania, I will. Och så säger han precis vad som ska hända. Och på samma sätt så kunde då såna här äkta eller påhittade, i alla fall uppblåsta kontroverser mellan riddare ta form.
Turneringarna öppnades under pampiga scener med fanor och fanfarer, och ibland kunde de hålla på i mellan 1 till 2 veckor. Tuchman skriver så här: den första dagen ägnades åt att granska och ordna deltagarna efter skicklighet. Allt sammans interfolierat med fester och dryckeslag. Dessa företeelser var tidens stora sportevenemang, och de lockade till sig mängder av borgerliga åskådare, från rika köpmän till vanliga hantverkare, taskspelare, matförsäljare, prostituerade och ficktjuvar. Vanligen deltog ett 100-tal riddare. Var och en åtföljd av 2 ridande väpnare, en vapensmed samt livreklädda tjänare. Och de här tillställningarna är ju välbesökta som sagt, och görs ännu mer populära då genom utropare som kan jämföras med moderna kommentatorer, som Borgerud påpekar. Det är väl de här som är så kallade härålder också.
Mm, just det.
Och de kanske inte strävar efter att vara opartiska, till skillnad från moderna kommentatorer i och för sig. Man kommer förstås att tänka på Paul Bettanys roll i filmen En riddares historia med Heath Ledger i huvudrollen.
Just det.
Bettany är då en spelmissbrukare med talets gåva som på allt mer dramatiska och inte helt sanningsenliga sätt presenterar den här riddaren under aliaset Ulrich von Liechtenstein.
In Greece, he spent a year in silence just to better understand the sound of a whisper. And so, without further gilding the lily, and with no more ado, I give to you the seeker of serenity, the protector of Italian virginity, the enforcer of our Lord God, the one, the only, Sir Ulrich von Liechtenstein!
Och Ulrich von Liechtenstein, det var ju en historisk så kallad vandrande riddare som kuskade runt på olika turneringar under 1200-talet. Han ägnade sig i och för sig lika mycket åt havisk kärlek och att skriva poesi som det här med turneringar och så, men ändå. Bland annat så var han ju djupt förälskad i en äldre adelsdam som han arbetade åt i unga år. Och enligt sin egen redogörelse, för det är den vi har att gå på, så klättrade han upp för ett torn då på ett lakan till henne och skrev kavalkader av kärleksbrev och sådär. Men han fick ju också nobben i slutändan varenda gång av henne. Men det där verkar inte ha slagit ner modet på honom. Utan under tiden som han tronade efter den här adelsdamen så uppvaktade han ganska många andra kvinnor vid sidan av henne och vid sidan av sin fru också för den delen. På turneringar så gjorde han också succé och skandal genom att uppträda som gudinna Venus, säger han.
Nej, och det här är ju, alltså Ulrich von Liechtenstein är ju en underbar figur och man måste ju berätta alla de här grejerna. Men det här är ju vad vi idag skulle kalla autofiktion. Det är ju skönlitteratur med honom själv i huvudrollen. Så det är ju lite grann som att berätta Karl Ove Knausgårds historia genom att bara läsa Karl Ove Knausgårds romaner om honom själv. Att det finns ju ett källkritiskt dilemma kring det. Men ja, så är det ju. Han utmanar varje riddare han träffar när han rider från Venedig till Wien. Och varje turnerspel som han träffar på anmäler han sig till. 307 lansar knäcker han på den rytten från Venedig till Wien. Det är ju otroligt.
Det är otroligt. Till skillnad från Heath Ledgers rollkaraktär i En vidare historia som var enkel ofälse med en taktäckare som pappa, så är ju von Liechtenstein däremot av adlig bakgrund.
Mm.
Heath Ledgers roll kan ju inte skriva eller ha svårt att uttrycka sig, och det är därför som Paul Bettanys roll blir nödvändig då, som den här utroparen. Egentligen påminner ju Heath Ledgers karaktär mer om den här engelska William Marshall på 1100-talet. Marshall, han var inte heller son till någon stor höjdare, men han var däremot fjärde sonen till en man som hade hand om prinsessans hästar i England där. Och vid 8 års ålder så fick William tjänst som väpnare hos en baron. Och när han var 21 år så blev han en sån här vandrande riddare och blev berömd för sin skicklighet i strid och turneringar och så. Han ska ha deltagit i 500 turneringar på 15 år och på något sätt aldrig lyckas befinna sig på den förlorande sidan. Det är imponerande. Någon gång så blev hans hjälm så tillknucklad i och för sig så han fick lägga sig med huvudet på ett städ så att en smed kunde slå bort hjälmen. Så att det hände ju, va? Olyckor och sådär. Men på grund av de här framgångarna så blev han hovman hos kungen Henrik den II. Och när kungen dör 1189 så blir William av efterträdaren utnämnd till Earl. Och fick då till uppgift att skydda gränsen vid Wales. Och Earl, det är någon slags hertig titel här då, typ.
Exakt.
Med den här stigande prestigen som han har så slutar med att han väljs till riksföreståndare dessutom 1216 när England får en mindreårig kung. Och fram till sin död 1219 så styr han England som regent. Och bland annat så förnyar han då Magna Charta där hans namnteckning finns och allt. Så det här visar ju hur en skicklig turneringsdeltagare kan avancera från ingenting till högsta hönset i ett land som England, och det är ju inte illa. Heath Ledgers karaktär i filmen råkar ju också heta William egentligen, så kanske är det någon slags sammanslagning av båda de här historiska figurerna, Ulrich von Liechtenstein och William Marshall.
Just det, det är ju en otrolig berättelse faktiskt. På det sättet är den ju betydligt mer otrolig än En riddares historia, som förhåller sig hyfsat nära till den väldigt vanliga modellen för berättande som brukar kallas A Hero's Journey. Att oavsett om det är Star Wars eller Harry Potter eller En riddares historia, så börjar vi med vår okände hjälte som sen får ett kall och visar sig vara mycket begåvad och sen vinner stor framgång och så vidare. Mm. Det är en ganska så här, mall 1A, men väldigt effektiv och gripande modell såklart. Det är därför som den används gång efter annan med så stor framgång. Och på tal om berättelser och genrer och så, vad tänker man på när man säger hövisk kultur? Jag tänker i alla fall på Tristan och Isolde. Berättelsen som i sitt ursprung är keltisk men som fanns över nästan hela Europa i massor med olika varianter under medeltiden. Den handlar om Tristan som han oftast heter. Han kan heta annat också. Tristan ska hämta hem en fru, Isolde, åt sin adoptivpappa, kungen Mark, eller Mark av Cornwall. Men under hemresan dricker Tristan och Isolde en kärleksdryck av misstag, och en tragisk kärlek uppstår. För vi får ju här en situation där Tristan slits mellan det löfte han har givit sin konung och adoptivfar Mark, samt den stora kärleken som han känner till Isolde. Trohetseden mot sin vasall, det är ju ett bärande inslag i den höviska kulturen. Man har ju gett det här löftet som är så viktigt att inte få brytas. Men samtidigt så är kärleken och ridderligheten också bärande inslag i den höviska kulturen. Som jag var inne på i början så sammanfaller den höviska kulturen, ridderlighetens storhetstid, med att riddarna i själva verket inte längre behövs. Vilket som sagt avspeglas i hur turnerspelen utvecklas. den galante höviske riddaren som vi får nu på kanske 1200, framförallt 1300-talet, ska inte bara respektera den här trohetseden, han ska också uppträda på ett väluppfostrat och gentlemannamässigt sätt mot kvinnor. I de olika europeiska furstehoven så blev dikter och berättelser som handlade om just de här idealen, det blev det nya svarta. Och i de idealen ser vi också varför Tristan och Isolde-dynamiken, som senare återanvänds i Kung Arthur-sagan med riddare Lancelots olyckliga kärlek till Arthurs drottning Guinevere, varför den är så kittlande. Tristan och Isoldes olyckliga kärlek ställer alla de höviska idealen på sin spets. Och när den höviska kulturen blir viktig även inom turnerspelen leder det inte bara till att det teatrala momentet som Szymanski skrev om blir mer framträdande, utan det leder även till att kvinnorna i publiken kommer få en slags viktig symbolisk roll i tävlandet. Borgerud skriver, hon var turneringens hjältinna, och det påstås att ett leende från en kvinnlig åskådare kunde få riddaren att ta större risker i striden.
Hon kommer ju att få rollen av prisutdelare, om inte annat också.
Så är det, som en slags kranskulla.
Ja, och det är trubadurer som sjunger kärleksballader och sådär kring de här turneringarna. Och i litteraturen så är ju den omöjliga kärleken högsta mode och så på den här tiden.
Och kvinnor i publiken kunde också klä sig i sina favoritkämpars heraldiska färger, eller ännu mer utmanande, gå ner till ryttarna och dela ut ett tygstycke för dem att fästa vid sin rustning. Ett lila fladdrande band som visade att jag gör detta för min älskade, vad den här riddarens älskade nu kan tänkas heta.
Ibland slet de ju av sig armarna också och kastade iväg åt riddarna, och det kunde ju bli väldigt naket på de där läktarna då kanske, och det var ju inte riktigt meningen.
Ja, det här tyckte inte påven om att höra.
Nej, han var ju inte överförtjust från början. Eller, så att, och nu för tiden så är det inte rustning och häst som är segrarens pris, utan nu är det då kanske någon liten pipinett smycke som den här kanske hovliga kvinnan på turneringen delar ut som pris.
Just det, eller en kyss från tävlingens skönhetsdrottning.
Fram till 1400-talet så är vi ju inte några extravaganta priser egentligen. Det var inte som att ställa upp i en golftävling idag direkt som gjorde att man sen kunde dra sig tillbaka. Utan det är ju något sånt där som du säger, kanske någon tjusig skarf eller något. Och om man slog på stort så kunde det vara en jaktfalk eventuellt man vann då. Men det hände ju också, det är lite motsägelsefulla uppgifter här. Det hände ju att det kunde vara värdefullare priser med som dyra kläder eller vapen eller rustningar kanske också.
Men att priserna är enkla eller att det är äran framförallt man strider för, det har vi ju på många sätt i flera tidigare ämnen berört, som när vi har pratat om tidiga olympiska spel och så vidare, och den här franska baronen de Coubertin som tyckte att man ska ju spela och tävla för ärans och friskhetens skull. Att göra det för pengar är smutsigt. Det är något som borgerligheten håller på med. Det här är ju aristokratiskt. Det är rent. Det är för höviska ideal vi gör det här. Få betalt. Tvi.
Apropå det så förekommer det ju också borgerliga riddarturneringar.
Just det.
När vi kommer in på i alla fall 1400- och 1500-talet. Skaderisken sjunker ju allt mer också, även om det aldrig förstås är helt ofarligt. Målet är inte nödvändigtvis att fälla motståndaren i sadeln längre på 1400-talet, utan man får ju poäng för hur man träffar. Och träff mot huvudet ger ju mer poäng än kroppsträff. Och man fick ju avdrag om man träffar sadeln eller om man missar helt förstås.
Här kommer en liknelse som du inte kommer vara ett fan av. Men jag säger så här att turnerspelen, de är lite som en omvänd Pokémon. För alla klassiska Pokémons har ju tre olika stadier som de genomgår, varpå de blir tuffare och farligare för varje förvandling. Charmander, den söta lilla eldsalamandern, blir Charmeleon, en lite tuffare eldödla, för att slutligen bli Charizard, en stor eldsprutande drake. Men istället så har ju turnerspelen gått från de här kaosartade och farliga melee-spelen till de lite mer ordnade dusterna, för att slutligen landa i sin sista form, karusellspel, där riddare till häst skulle sticka ner en quintanfigur, nästan som en så här piñata, alltså en avbildning av någonting man inte gillade. Idag kanske vi skulle göra Vladimir Putin till en så här quintanfigur och så skulle vi rida med lans mot Putin och försöka slå ner honom från sin ställning.
Jag tror att det hade orsakat diverse diplomatiska kontroverser som inte hade blivit helt populära.
Inte om jag och du hade gjort det, va?
Det kanske beror på hur stor spridning det här spektaklet skulle få. De blev ju inte jätteglada över det här på Melodifestivalen och då när man drev med ryssarna.
Just det.
Men vi kanske inte kommer uppnå den typen av av spridning. Så vi kan ägna oss åt det där om vi vill. Vi ska bara lära oss rida först. På 1500-talet så handlar det ju om att visa upp prakt och makt lika mycket som att visa upp tapperhet. Om inte mer nästan. Det är ju en fullkomlig underhållningsbransch det här nu. Kungligheter börjar också delta mer frikostigt. Som till exempel den engelska kungen Henrik den VIII som skadades 1524 och nästan dog av ett fall från hästen 1536. Han var tydligen medvetslös i 2 timmar. Men även om han skadades så att han fick svårt med benen och så kommer han upp på dem igen. Men däremot är det färdigtävlat och istället så kommer han ägna sig åt att äta till sig en pondusmage och avrätta sina fruar i framtiden.
Ja, så är det. Men annars får man ju säga att det är ju mer regel än undantag att om en kung är med i ett turnerspel så kommer kungen vinna.
Ja, så är vi ju. Och definitivt var det så på medeltiden. Men jag tror inte att det var meningen att man skulle besegra Henrik den VIII heller. Nej. Den franska kungen Henrik den II däremot, han har omkommit till och med under en turnering 1559.
Just det.
Han fick splitter då i ögat från en lans. Så kunde det gå med. De här karusellspelen, eller så kallad ringvändning som du nämnde, de blev väldigt populära under 1600- och 1700-talen. Och det går alltså ut på att man då från hästryggen i hög fart rider fram mot de här, ja, antingen om man slår ner en pappfigur eller vad det var, men också fiskar upp ringar som hänger. Mm. Ska man fiska upp dem på lansen. Och det här är en slags uppvisningar och nöje som blandas med rena maskeradfasoner. Det är romerska dräkter och andra pampiga kreationer.
Och då kan man ju inte låta bli att nämna Karl den XI:s kröning 1672, då han i ett karusellspel lät framställa sig själv som, citat från Szymanski, Europas räddare undan hundturken. Szymanski skriver att här har vi för en gång skulle ett historiskt bevis på att även vi svenskar tänkt europeiskt. Den 17 år gamle kungen, en ålder som ju ofta sammanfaller med dramatiska och illa genomtänkta beslut, låter alltså rida med lans mot en pappfigur av den turkiske sultanen och slå ner denne för att visa att han är Europas räddare. Karl den XI, som Herman Lindqvist har poängterat, annars är den enda svenska kungen utan en enda skandal.
Jag tycker vi har punkterat det här påståendet ett antal gånger i den här poddens historia.
Sparsam, from, flitig, omutlig. 5 av 5. Mm. Folklighet. Reste oupphörligt i riket för att se till att allt blev som han ville. Folket respekterade honom för att han själv levde enkelt. Kallades gråkappan. 5 av 5. Skandalfaktor. Kanske den enda kungen utan någon enda liten skandal. 4 av 5.
Ja.
Det är 14 av 15 möjliga plus i Aftonbladet.
Är det i Aftonbladet du läser det här eller?
Ja.
Ja, men det är ju... Det är intressant. Apropå poddens historia, så i vårt avsnitt 216 om den saxiske fursten och polske kungen August och hans kärleksliv, så pratar vi en hel del om ringvändning och diverse excentriska tillställningar.
Jaha.
Ja, det är mycket ringvändning där. Vi drar ju ett schema bland annat på alla de här maskeraderna och utspökade är de och springer omkring i skogarna och har jakt på tigrar och kameler och allt vad det är.
Ja. Ja, det här är ju europeiska kungahus som är på väg mot revolutioner. Så
ja, så är vi.
Sen har vi första jakten. Den var du inne på inledningen. Då skjuts 2 lejon.
Ja.
En panter.
Ja.
2 tigrar. Mm. 4 björnar. Mm. 2 vargar. Mm. Och ett 40-tal andra djur.
Totalt 52 djur är som husar runt i skogarna med uppspelta saxiska adelsmän efter sig. Oh. Det här är ju helt vansinnigt. Alltså de har släppt loss tigrar och grejer här. Det är ju helt sjukt. Och en annan jakt då, vill jag bara säga, så tog man ju koll på 32 vildsvin,
yes,
en björn och yes, 171 lodjur också.
3 grävlingar, en utter, en vildkatt, 2 mårdar och en älg.
Icke att förglömma.
Vet du vad jag fick när jag läste den här långa festlistan? Nu sköt vi, det var hantverksfester och baler och fler karuseller och grejer.
Ringvändning förresten är ju turnerspel då. Just när det. Man sitter på hästen och siktar med lansen in i en ring och så här.
Ja.
Och så sitter folk och applåderar vid sidan av. Ja, förlåt, vad skulle du säga?
Jag får kemisk ångest då jag tänker på det här festandet.
Jag vaknar upp varenda dag där efter det där.
Ja. Tänk varje glas vin, varje mugg sprit som dracks under det här. En pinne ångest för varje enhet alkohol. Usch, usch, usch.
I Folke Szymanskis artikel där i Populär historia från 1992 som du har pratat om här, så berättas det ju om kommande turnerspel på Vattenfestivalen. Det skulle tydligen vara en procession av riddare och fagra jungfrur längs Drottninggatan som spatserar där. Och sen skulle då turnerspel gå av stapeln på Riddarholmen och allt invigdes ju av kungen. Och nu undrar jag då förstås om vi har någon lyssnare som var i Stockholm och såg de här sakerna 1992 eller 93 eller när det var. Då kan man gå in på Facebook-sidan och kommentera om hur det var. Om man har något minne som är starkare än mitt från Ekenäs på 80-talet.
Just det. Era starkaste turnerspelsminnen.
Ja, jag hade gärna sett den när kungen invigde det där.
Kom han ridande till häst med lansen dragen mot en pappfigur?
Jag tror inte att det var så det gick till, nej.
Han kanske satt i någon av sina jaguarer och liksom lutade sig ut genom rutan och hade en lans på det sättet.
Nu har vi gått in i momentet där Robin sitter och frifräser, spekulerar, och då kanske det är dags att avrunda det här avsnittet.
Får man inte säga kort att med undantag för vår nuvarande kung som tydligen haft turnerspelsfasoner på Vattenfestivalen, så var väl den sista stora karusellentusiasten i Sverige teaterkungen Gustav den III, som tyckte att hans adel hade blivit så förslappade att de behövde få lite ny geist. Och Gustav tyckte om att anordna karusellspel för att få lite fason på det. Så pass mycket att Axel von Fersen suckade och beklagade sig över kungens nästan lite barnsliga fascination vid riddare.
Ja, men det är ju också i slutet på 1700-talet som man börjar romantisera riddareran, och så tar det hela en ny skjuts då. Och han anordnar ju en hel del turneringar och ringränning som sagt. Och det var flera hundra som han mer eller mindre tvingade att klä ut sig och spöka ut sig i olika historiska dräkter från antiken och fjärran länder och allt vad det var.
Just det.
Och därmed så har vi väl paketerat ett trevligt avsnitt om riddarturneringar.
Det tycker jag.
Med allt från kungar, jaguarer till Pokémon-figurer och fantasy-spel.
Ja, jag kanske var ovanligt associativ i det här avsnittet, men det kan man ju få kosta på sig någon gång. Det var trevligt att prata turnerspel i alla fall. Alltid trevligt att snacka med dig, Daniel. Alltid trevligt att höra av er lyssnare. Så mejla oss eller skriv på Facebook-sidan och ha en riktigt trevlig vecka.
Ja, ha det bra. Vi hörs igen snart.
Det gör vi. Hej!
Hej, hej!